السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في فرشات رتقيان كتاب الفصول في سيرة الرسول آب أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، och vi börjar att närma oss slutet på boken, och detta kanske blir den näst sista lektionen bi'idhnillahi ta'ala. Nas'al Allah al-'aun wa tawfiq. Vi ber Allah om hjälp och att han underlättar för oss att avsluta alla goda gärningar och att ha vårt liv i det bästa av tillstånd. Amin. Förra lektionen så råkade jag hoppa över två sidor, så jag tänkte att vi tar igen dem, för det var ganska viktig information på de sidorna. Vi talade om al-Khasa'is, profetens unika egenskaper alayhi salatu wasalam, vilket författaren kommer att göra fram till slutet på denna bok. Och han säger här, och från hans unika egenskaper är att om han brukade göra dua för folket i graven, de döda, så brukade Allah azza wa jalla fylla deras gravar med ljus. Allah brukade då fylla deras gravar med ljus. Och med dhalika annahu kana idha da'a li ahli al-qubur yamla'uha Allah 'alayhim nuran bi barakati du'a'ihi. Så de fyllde, Allah azza wa jalla fyllde graven med ljus då han besvarade profetens dua alayhi salatu wassalam, som det har nämnts i Sahih Muslim från Aisha och andra. Och det har också nämnts i Bukhari, inna hadhihi al-qubur mudlima, yani dessa gravar är mörka, yani de lyses upp med dessa, med profetens dua alayhi salatu wassalam, och även med människans goda gärningar. Och sen säger Ibn Kathir, وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ. Och en annan unik egenskap är att profeten a.s. gick förbi två gravar. Och så sa han, إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. Att de straffas i graven, men de straffas inte för någonting stort. Och sen så nämnde profeten a.s. أَمَّا أَحَدَهُمَا فَكَانَ يَمْشِ بِالنَّمِيمَةِ. Den ena av dem brukade sprida skvaller, وَأَمَّا الْآخَرْ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُوا مِنْ بَوْلِهِ. Och den andra brukade inte dölja sig när han urinerade, eller brukade inte tvätta sig när han urinerade. Och sen tog profeten a.s. ett palmblad och delade det på mitten och stack ner i varsin grav. Och så sa han, لَعَلَّ اللَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا. Att kanske Allah kommer att underlätta deras straff så länge dessa blad inte torkar. Och denna hadith är berättad av Bukhari och av Muslim. Och den här hadithen är ett bevis på adab al-qabr, att det finns ett straff i graven. Och det här är någonting som Ahl sunnah wal jama'a, muslimerna som följer den rätta förståelsen, bekräftar. Att när människan dör så börjar hon sin färd till al-barzakh, till den anhalten där själen väntar på domedagen. Och al-barzakh är som nästa liv en plats där man antingen belönas eller straffas. Och därför säger vi att den som dör har påbörjat sin färd in i nästa liv. Och därför så säger man att graven, al-qabr, är den första anhalten till al-akhira. Och graven är antingen en rauda min riyad al-janna, en plats som är som en plats från paradiset, eller hufratun min hufari nar i jahannam, eller en grupp av helvetets grupper. Så det gäller att man nu förbereder sig för hur man vill att ens grav ska vara. Och det är inte bara att man tänker på andra, de kommer göra dua för mig hit och dit, utan det är först och främst du. Vad har du gjort? I vilket tillstånd dör du? Ber du dina fem salat? Fastar du ramadan? Betalar du zakat? Håller du dig borta från el-kabair? Kallas abshir. Inshallah, du ligger bra till. Men gör man inte sina farv och håller man sig inte borta från de stora synderna, så ligger man risigt till. Man ligger på farozonen. Och då måste man göra tauba för sina synder innan den dagen kommer. Och här nämner då profeten alaihissalam som han gick förbi dessa gravar. Och Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade för honom vad som hände med folket i gravarna. Och att de straffades i graven. Och han nämnde att de straffades för någonting som inte var stort. Men vad menar han med att det inte var stort? Då så säger här ulema, yani leysa kabir fi ijtinabihi. Att det inte är någonting svårt att hålla sig borta ifrån. Dessa två synder som de straffas för var egentligen inte någonting som är svårt att hålla sig borta ifrån. Eller de såg inte synden som stor, men den var stor. Okej? Det finns dessa två tolkningar. Det betyder inte att synden är liten som de hade gjort. Vad gjorde den ena? Kana yamshi bin namima. Han brukade strida skvaller. Yani namima betyder här skvaller ett säd bein en näs. Att du har två parter som inte är överens och du går till dem och säger att de pratar illa om dig. Och så går du till dem och säger att de pratar illa om dig. För att ni gör problem. Det här kallas för en namima. Utan en muslim ska försöka dämpa problem och ska försöka göra ta'aluf, försöka förena mellan muslimer på bästa sätt. Och inte splittra mellan muslimer. Okej? Så namima är väldigt, väldigt allvarligt. Och profeten alaihissalam har också nämnt i hadither att en namam la yadkhul al-janna. Han går inte in i paradiset. Så det är mycket, mycket allvarligt att vara en person som ständigt sprider skvaller. Den andra synden var att personen brukade inte rena sig efter toalettbesök. Ni går och kissar och det kommer urin på kläderna och han går ut. Och sen ber och så vidare. Det funkar inte. Man måste rena sig. Allah Azza wa Jalla har sagt وَثِيَابَكَ فَطَحْهِرْ. Rena dina kläder. Och islam är en religion av nadafa. En religion av renlighet. Där man håller sig borta från alla former av orenheter. Och man ställer sig inför Allah Azza wa Jalla i ett rent tillstånd. Ren på kroppen, ren på kläderna, ren på böneplatsen. Och också i ett tillstånd av renlighet. Och det är inte svårt att rena sig när man har gått på toalett. Använd vatten, använd papper, någonting. Eller hur? Så profeten alaihissalam gjorde här en form av shafa'a för dem att deras straff skulle underlättas. Men hur länge? Den tiden det skulle ta för de här bladen att torka. Det var som en tidsgräns. Och sen återgår saker och ting till det vanliga. Men här är också en fajda. En fråga. Om du går till en begravningsplats, är det sunna att du tar blad och sticker ner i graven? Eller är det här någonting som är khas, någonting som är unikt för profeten alaihissalam? Eller är det för alla? Vad säger ni? Unikt, precis. Och därför nämner författaren detta i Kitab al-Khasa'is. Är det det som är unikt för profeten alaihissalam? Men vad vi gör om vi går till en begravningsplats är dua. Vi gör dua för de som har dött. Att Allah ska förlåta dem. Yaghfir lahum. Och ha rahma över dem. Att Allah ska höja deras nivåer i al-akhira. Så man gör dua för de som har dött. Det här är det som är sunna. Naam. Författaren säger också här. Mas'ala. Wa min dhalika annahu alayhi salatu wassalam. Wu'ika fi maradihi wa'kan shadida. Och från dessa unika egenskaper är att profeten alaihi salatu wassalam blev väldigt sjuk i hans sista sjukdom. Och då så gick Abdullah ibn Mas'ud in till honom och han sa: Ya Rasulallah, innaka latu'ak wa'kan shadida. Ya Rasulallah, du är så väldigt sjuk. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam: Ajal. Inni la u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Jag är lika sjuk som två personer av er. Jag är dubbelt så sjuk än vad någon av er kan bli. Och då så sa Ibn Mas'ud: لِأَنَّ لَكَ الْأَجْرَيْنِ, är det för att du har dubbel belöning? Och då så sa profeten a.s. Naam. Rawahu al-Shaykhan, berättade av Bukhari Muslim. Det är också någonting unikt att profeten a.s. fick dubbla prövningar. När han var sjuk var hans feber dubbelt så varm som vanliga människor. Och därför så sa, jag tror Abu Sa'id al-Khudri, att profeten a.s. när han var sjuk så hade han som en tygbit som han doppade i kallt vatten och la på huvudet för att dämpa febern. Och Abu Sa'id la handen på duken, inte på pannan, på duken, och han kände hur varm den var. Den nästan kokade, den är otroligt varm från den feber som kom från profeten alaihi salatu wassalam. Så här finner vi att profeten alaihi salatu wassalam får hårdare prövningar än alla andra människor. Varför? För hans belöning är dubbel. Och därför sa också profeten alaihi salatu wassalam, ashaddu nasi bala'an al-anbiya. De människorna som har de hårdaste av prövningar är profeterna. Thumma al-amthal fal-amthal. Och sedan de som tar efter profeterna. Och så sa han, yubtala rajul ala hasbi dinihi, att en person prövas och får motgångar i enlighet med hans religion. Fa in kana fi dinihi sulban aw shidda ishtadda bala'uhu. Om han är stark i sin religion blir prövningarna starkare. Wa in kana fi dinihi raqqa, yani kana al-ibtila adhaf. Men om han är svag i sin religion så blir prövningarna svagare. Så han nämner profeten alaihissalam att de som har de hårdaste prövningarna, ibtilaat av alla, det är al-anbiya, Allahs profeter. Varför? För att de ska få större belöning. Wa idha habba Allahu qauman ibtalahum. Om Allah älskar ett folk kommer han att pröva dem. Men yuridillahi bihi khayra yusib minhu. Som det har nämnts i hadithen, den Allah vill gott kommer han att yani, ge motgångar. Så när man får motgångar, man ska inte alltid tänka att det är negativt. Man ska inte alls tänka att det är negativt. När man blir sjuk, man får feber, man får någon allergi, man får någon form av motgång, man säger alhamdulillah ala kulli hal. Man tackar Allah azza wa jalla i alla tillstånd. Och man vet att Allah azza wa jalla, han är al-hakim, han har visheter i allting. Kanske Allah gör mig sjuk för att han vill sudda bort mina synder. Allah kanske gör mig sjuk för att han vill ge mig en belöning. Allah kanske gör mig sjuk för att ge mig en nivå i nästa liv som jag inte når med mina goda gärningar. Det finns många visheter. Allah alam. Allah kanske gör mig sjuk för att jag ska vända mig tillbaka till honom. Och säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Vi kommer att ge människan mindre prövningar innan de stora prövningarna eller straffen. Kanske hon vänder det tillbaka. En person kanske lever mujrim, han lever haram liv. Långt borta från Allah. Kibber och pengar och haram. Men subhanallah, Allah prövar honom, ger honom cancer eller någonting. Och han sänker honom. Och den här personen, khalas, ja Allah, ishfini, ja mig frisk. Och han börjar med salah och han börjar med allting. Hada mojud, läsa kadalik. Har vi inte sett sådana människor? De lever långt borta från Allah. Men sen när motgångarna kommer, du ser honom i moskén. Eller hur? För honom, man tänker det är negativt, men det var egentligen positivt, eller hur? Hellre att du blir sjuk än att du lever som en mujrim. Eller hur? Du blir sjuk och kommer nära Allah än att du lever frisk långt borta från Allah. Så subhanallah, asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Kanske ni hatar någonting, men det är bättre i slutändan. Taib. Så profeten alaihi salam, mashallah, hade då de hårdaste av prövningar. مسألة لم يمت عليه الصلاة والسلام حتى خيره الله تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة وإن أحب لقي الله سريعا فاختار ما عند الله على الدنيا نعم وذلك ثابت في الصحيحين. En annan unik egenskap är att profeten عليه الصلاة والسلام fick välja. Han fick välja vad som finns hos Allah, eller han fick välja att leva kvar här i dunya och att Allah ska ge honom mera, eller vad som finns hos Allah. Och han valde vad som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här finns i Bukhari och i Muslim. Och det här är också någonting som har nämnts beträffande alla profeter. Kullul anbiya. Att de fick välja om de ville fortsätta leva eller om de skulle dö. Som det också berättas att Malakul Maut kom till Musa alayhi salam för att ta hans liv. Och Musa säger jag vill typ leva längre. Och i alla fall det blev en hiwar. Och sen till slut Musa sa men vad hände sen? Jag får leva ett visst antal år så du kommer dö. Alltså då kan jag lika bra dö nu. Och här fick då profeten välja alayhi salatu salam. Därför berättas det också att en dag så sa profeten alayhi salatu wassalam, han talade till folket och han sa att det fanns en av Allahs tjänare, Abdun min ibadillah. Han fick välja dunya eller det som finns hos Allah. Och han valde det som finns hos Allah. Och då började Abu Bakr gråta. Och folk förstod inte varför. Han sa Abdun min ibadillah. Han pratade om en människa som fick välja. Men Abu Bakr förstod att Jibril hade kommit och låtit honom välja mellan att fortsätta leva eller dö. Och att han hade valt att dö. Och Abu Bakr förstod då detta. Och vad som också bevisar detta, att profeterna får välja, är då profeten alayhi salam låg på dödsbädden. De sista stunderna i hans liv, alayhi salatu salam, så säger han fi rafiqil a'la. I det högsta sällskapet. Yani det här är det som jag väljer. Att vara i det högsta sällskapet. Ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin. Jag vill vara i sällskapet av vem? Profeterna, de sanningsenliga, martyrerna och de som Allah eller de rättfärdiga av människor. Så där valde han återigen då att vara i det högsta av sällskap. مسألة فروقة ومن ذلك أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. En annan unik egenskap är att Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det haram för jorden att förmultna eller bryta ner profeternas kroppar. Som det har berättats i hadith Shaddad ibn Aus och den är sahih enligt vissa imamer. Naam. Marken bryter ner vanliga kroppar tills de blir skelett, de förmultnar, de blir till pulver och så vidare. Men inte profeternas kroppar. Genom om du nu öppnar en profets grav, då ser det ut som att han ligger och sover. Kanahu na'im. Alla profeter, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, inte Isa, Isa han är i himlen. Men alla andra profeter, yani, kallas. Det är som att de ligger och sover. Kroppen är helt oförändrad. Och det här har också berättats gällande vissa shuhada ibland. Att man såg, man öppnade vissa av sahabas gravar. Efter flera år, de såg likadana ut. Men vi kan inte säga att det här gäller alla shuhada. Det vill säga, det gäller alla profeter. Och den som Allah vill. Yani hada, yani takruma, en mirakel Allah kan ge till vem han vill. Naam. كتاب الصدقة كابيتل توم صدقة وكان يحرم عليه أكل الصدقة سواء كان فردا أو تطوعا لقوله عليه الصلاة والسلام إن صدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد. Unika egenskaper relaterade till صدقة زكاة. Det var att det var haram för profeten alayhi salatu wassalam att ta emot sadaqa, att ta emot zakat. Det enda han tog emot, det var gåvor. Och han sa i hadithen att sadaqa är inte halal för Muhammed och hans familj alayhi salatu wassalam. Och därför när någon kommer till honom, säger Rasulullah, varsågod. Då säger han, vad är det för någonting? Är det sadaqa eller är det en hadiya, en hibba, en gåva? Om man sa sadaqa, han tog allting och gav till fattiga. Kull. Om de sa hibba, gåva, hadiya, han behöll lite till sig själv och sin familj och gav resten i sadaqa. Så han säger här att det inte är halal för han och hans familj att ta emot sadaqa. نعم. وكان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وهنا نسأل ابن كثير تهري عام يعني وارسه دي فري ويلي صدقة أو obligatorisk صدقة بسيا زكاة يعني ها فوتت هاي موتة. وهار ده هي اللي رقصه في أهل البيت. Och inshallah den korrekta åsikten fram tills idag. Om någon kommer idag och han säger ena min ahlul bayt, jag är från ahlul bayt. Jag är släkt med profeten alayhi salatu wasalam. Jag kommer från Hassan eller Hussein och så vidare. Han säger att han är från al-ashraf, ahlul bayt. Mojud, eller hur? Det finns sådana människor som är från profetens släkt alayhi salatu wasalam. Då gäller det också dem. De får inte heller ta emot sadaqa. Men ulema säger illa fid darura, om det är nöd. يعني فقير ما عنده ولا شيء انا انيتي ما اتا خلاص han får ta så han klarar sig, men annars han får inte ta yani sadaqa eller zakat. Okej, نعم. utan han får bara ta gåvor. نعم. det var de två sidorna vi hade missat förra veckan, och sen har vi här lite masail. نعم. och vi kommer förkorta lite. Kitab al-fara'id, kapitlet om arvsrätt, arv och testament och liknande. Och det är att profeten alaihissalatu wassalam la yurath. Man får inte ärva det som profeten alaihissalatu wassalam lämnar efter sig. Wa annama tarakahu sadaqa kama fi al-Bukhari wa Muslim. Och det som profeten lämnar efter sig, det är sadaqa. Ni vet i vanliga fall om en muslim dör, så ska hans pengar delas upp som Allah har nämnt i Koranen. Det finns exakt. Vissa har hälften, vissa har en fjärdedel, en sjättedel, en åttondel. Ja, det finns exakt vem som ärver vad i Koranen. Okej? Men profeterna, generellt alla profeter, det de lämnar efter sig är sadaqa. Som profeten a.s. också sa, wa innal ulama warathatul anbiya. وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. Att de lärde är profeternas arvtagare, och sannoliken så lämnar inte profeterna guld eller silver efter sig, utan det de lämnar efter sig är kunskap. Så den som tar kunskapen har tagit någonting stort. Naam. Och han nämner också hadithen där Fatima radiyallahu anha ville ha arv. Hon kände till denna bestämmelse. Och då så nämner Abu Bakr radiyallahu anhu att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: La nurath ma tarakna sadaqa. Vi lämnar inget arv, eller vi lämnar inget arv efter oss, utan det vi lämnar efter oss är sadaqa. Naam. Det finns också lite ahkam relaterade till nikah. Ganska många ahkam, men vi kommer nämna några av dem som är kanske relevanta. En sak relaterade till hans äktenskap är att Allah subhanahu wa ta'ala beordrade honom att låta hans fruar välja mellan detta liv och nästa liv. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأصرحكن صراحا جميلا. Allah säger här: O profet, säg till dina fruar att om ni vill ha det världsliga livet och dess vackra saker, så kom och ni ska få det, och jag kommer att yani befria er, yani jag kommer inte längre att vara gift med er. Men om ni vill ha Allah wa rasul wa dar al-akhirah, och nästa liv, fa inna Allah adda lil muhsanati minkunna ajran azima. Vet då att Allah har i förberedelse för dem av er som gör det bästa en enorm belöning. Så profeten alaihi wasallam gav sina fruar det här valet: vill ni ha dunya, varsågod, men jag kommer skilja mig från er. Ni kommer få massa dunya, men då går vi skilda vägar på bästa sätt. Men vill ni ha Allah och Rasul och hans belöning, allas, ni får välja. Och när profeten alaihissalam fick den här versen, gick han först till Aisha, hans mest älskade fru. Och så säger han, du får välja, ja Aisha. Gå och rådfråga din pappa. Så Aisha säger, jag behöver inte rådfråga min pappa om den här frågan. Vem ska välja någonting annat än dig och Allah och paradiset? Han säger direkt, jag väljer dig. Och då alla hans fruar sa samma sak som Aisha. Direkt de sa, vi väljer dig. Ja, vi lever fattigt, vi lever simpelt, men vi får vara med dig i högsta paradiset i nästa liv. Nah. Finns lite andra frågor här också. Kortfattat, en unik egenskap det är att profeten alaihissalam fick gifta sig med fler än fyra kvinnor. Och det här känner alla till. Då han dog alaihissalam hade han 9 fruar. Och 2 hade dött, så sammanlagt 11 då. Men det är ett undantag för honom att han fick ha mer än 4 fruar. Okej. Och det här är från Allah subhanahu wa ta'alas hikma. Att hans fruar, mashallah, var senare de som förmedlade vidare denna kunskap. Istället för att det är 1, 2 eller 3 kvinnor blev det helt plötsligt 9 kvinnor som kunde förmedla vidare den kunskap som de fick från profeten alaihissalam i hemmet. Taib. Och vissa tänker att 9 kvinnor, det låter som att en man som är yani besatt av kvinnor och liknande. Men faktumet av att ingen av dessa kvinnor var oskuld, förutom Aisha. Resten av kvinnor var äldre kvinnor, de var änkor och så vidare. Han kunde ha gift sig med vem han ville. Medinas vackraste unga kvinnor, 20-årsåldern och så vidare. Men han valde istället dessa äldre kvinnor som var änkor och liknande. Vilket tyder på att det inte är bara äktenskap för shahwa, lust och begär. Utan det finns en maslaha, det finns en nytta i religionen bakom detta äktenskap. Naam. Naam. En annan sak som också relaterade till profetens fruar alaihi salatu wassalam. Det som Ibn Kathir här nämner, فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. För att hans fruar är de troendes mödrar. Allah subhanahu wa ta'ala säger, النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. Profeten står närmare de troende än de själva. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. Och hans fruar är deras mödrar. Och då säger här Ibn Kathir, وَمَعْنَا هَذِهِ الْأُمُومَةِ. Vad menas med detta mödraskap? El-ihtiram. Vad menas med att profetens fruar, alaihissalam, är våra mödrar? Din moder. Vad menas med detta? Menas det riktig mamma, eller vad är det som menas? Då säger här Ibn Kathir, El-ihtiram wa-ta'a. Hon ska respekteras som en moder. Och hon ska lydas som en moder. Och tahrim al-uquq. Och förbudet av olydnad mot dem som det är förbjudet att vara olydig mot en moder. Och wujub al-ta'zim. Och plikten av att högakta och att ära profetens fruar alaihissalam så som ens egen moder. Wa la fi tahrim banatuhunna wa jawaz al-khalwa bihinna. Inte att de är som din mamma, det vill säga att man inte får gifta sig med deras döttrar eller deras systrar, eller att man till exempel får vara själv med henne, man får se henne utan hijab och så vidare. Det är inte det som menas. Det finns här, man kan säga umuma, det religiösa mödraskapet kan man säga. Och så har vi det fysiska, yani släktmödraskapet. Och det är inte det som menas, utan vad som här menas är den religiösa mödraskapet. Att de har samma rätter som yani mödrarna. Och på samma sätt, han säger här Ibn Kathir, som man också säger att profeten alaihissalam är Abul Mu'minin. Han är de troendes fader. Taib. Och det här har nämnts i en hadith i Abi Dawud. Där profeten alaihi salatu wassalam, han sa: innama ana lakum bimanzilati alwalid uallimukum. Och så lärde han dem vissa saker. Profeten alaihi salatu wassalam, han sa: jag är som en fader till er, jag lär er. Jag är som er fader, jag lär er. Okej? Och då säger vissa ulema att alla profeter är som en fader för sitt folk. Gärna som en religiös fader och förebild för sitt folk. Hänger ni med? Och här finner vi också dygden av el muallim. Dygden av det som lär folk någonting. Att han är som en fader. Gärna kunskapsfader. En person som ger den här personen den kunskapen han är i behov av för att klara sig i religionen. Naam. Och så säger han mas'ala, fråga: wa azwajuhu afdalu nisa' al-umma li tad'if ujuruhunna aw ajrihinna bi khilaf ghayrihinna. Och profetens kvinnor alayhi salatu wassalam är de bästa kvinnorna från denna umma, då deras belöning mångdubblas. Deras belöning mångdubblas. Och sedan är den bästa av dessa kvinnor Khadija och Aisha. Och så nämner han att vissa ulema har ikhtilaf. Vem är bäst? Är det Khadija eller Aisha? Nah. Profetens fruar alaihissalam är de bästa av kvinnor i denna umma. Det finns ingen kvinna bland sahaba. Och det finns ingen kvinna efter profetens tid alaihissalam som kommer att nå nivån av sahabiyat, av profetens fruar alaihissalam. De är de bästa kvinnorna i denna umma. Och sen nämner han här att de bästa av hans fruar är Khadija och Aisha. Och då kommer frågan: men vem är bäst av Khadija och Aisha? Vem är bäst av Khadija och Aisha? Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah fick den här frågan. Och Ibn al-Qayyim berättar att man frågade Ibn Taymiyyah: vem är bäst? Khadija eller Aisha? Och då säger Ibn Taymiyyah, yani bima'na al-jawab, betydelsen, han säger att Khadija har dygder och förträffligheter som Aisha inte har. Och Aisha har saker som Khadija inte har. Yani till exempel, Khadija radiyallahu anha gav profeten a.s. stöd i början av islam. Hon var den första muslimen. Den första som trodde på honom och stöttade honom. Aisha var inte där. Eller hur? Yani det här är någonting som Khadija har som Aisha inte har. Hon kan, Aisha kan aldrig ha den där dygden som Khadija hade på den tiden. Hon är unik på det sättet. Och hon stöttade honom med pengar, hon stöttade honom med allting. Så hon är bättre på det sättet. Men Aisha radiyallahu anha senare förmedlade kunskap som ingen annan kvinna har gjort. Hon berättar tusentals hadither. Hon är från en mukthirin, de som berättar mest hadither av alla sahaba. Yani, så många ahkam och bestämmelser har vi lärt oss från Aisha radiyallahu anha, den kunnigaste kvinnan i denna umma. En förträfflighet där hon överträffar Khadija radiyallahu anha. Så det går inte att säga att den ena är bättre än den andra. Det går inte. Om du säger hon är bättre, då kan du inte svara på men det här argumentet. Men hon är bättre på det här sättet. Du säger båda är bäst på sitt sätt. Hänger ni med? Naam. En annan bestämmelse också är att det inte är tillåtet att gifta sig med profetens fruar alaihissalam efter att han dött. Och den här frågan kanske inte är så relevant idag för att de finns inte kvar. Men i alla fall, det finns en bestämmelse här. Varför? För att de är hans fruar i paradiset. Yani när de blev änkor så fick ingen gifta sig med dem för att de är hans fruar i paradiset. Och så säger här Ibn Kathir att om en kvinna inte gifter om sig efter hennes makes död så är hon hans fru i nästa liv. Som då har nämnts från Abu Darda att hans fru sa till honom då han låg på dödsbädden: Ja Abu Darda, innaka khatabtani ila ahli fazawwajuka wa inni akhdubuka al-yawm ila nafsik. Subhanallah. Här ligger Abu Darda på dödsbädden. Och hans fru säger till honom: Ja Abu Darda, du friade till mig hos min familj och de gifte bort mig till dig. Idag friar jag till dig. Yani, jag friar till dig. Hon menar vad? Att jag vill vara med dig i paradiset. Kolla vilken mashallah kärlek hon har för sin man. Och då så säger Abu Darda: Fala tuzawwiji ba'di. Om du vill det, då får du inte gifta mig. Du får inte gifta om dig efter mig. Om du vill vara med mig i Jannah, vara min fru i paradiset, ska du inte gifta om dig efter att jag har dött. Nej. Och så säger han här: فَخَطَبَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ مُعَاوِيَ. Umm Darda heter hon. Hans fru, Umm Darda. Yani, hon gav här det här löftet att hon inte ska gifta om sig. Och subhanallah, efter att Abu Darda dog, så kommer Muawiyah. Och han vet, han kanske inte känner till detta. Och friar till henne. Och han var Amir al-Mu'minin. Han var, yani, khalifa över muslimerna. Men Umm Darda sa nej. فَأَبَتْ عَلِي. Hon tackade nej. Tänk er vilken ändå prövning för kvinnan. Ensam, enka, ensamstående och den mäktigaste personen kommer och friar. Hon säger nej. Jag vill vara med honom i paradiset. Och det berättas också från Hudayfa radiyallahu anhu att han sa till sin fru: In surruki an takuni zawjati fil janna fala tazawwaji ba'di. Om du vill vara min fru i paradiset, så gift inte om dig efter mig. فَإِنَّ الْمَرْأَ فِي الْجَنَّةِ لِآخِرْ أَزْوَاجِهَا فِي الدُّنْيَا. För att kvinnan kommer att vara i paradiset med hennes sista man i detta liv. Och så säger han med kathir: فَلِذَلِكَ حَرَّمَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ سَلَّمَ السَّلَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنْ يُنْكِحْنَا بعده لانهم ازواجه في الجنه. Och därför är det då förbjudet att gifta sig med profetens fruar alayhi salam, för de är hans fruar i paradiset. Ja. Taib, en annan unik egenskap: وكان من خصائصه أنه إذا سب رجلا ليس بذلك حقيقا يجعل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة عنه. En annan unik egenskap är att om profeten alaihissalam sagt någonting, yani opassande, svurit åt en person eller gjort dua mot en person utan rätt, yani felaktigt, så kommer denna dua att förvandlas till en belöning för personen. Det kommer inte vara negativt, det kommer att bli positivt. Okej. Okay. Och beviset på det är vad som berättas i Bukhari Muslim från Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Allahumma inni ittakhadtu indaka ahdan lan tukhlifah. Wa Allah, jag har givit ett löfte hos dig, eller du har givit mig ett löfte som du inte kommer att svika. Innama ana bashar, jag är bara en människa. Fayyul mu'minina adaytuhu aw shatamtuhu aw jalattuhu aw la'antuhu faj'alha lahu salatan wa zakatan wa qurbatan tuqarribuhu biha ilayka yawm al-qiyamah. Så säger han: Ja Allah, jag är bara en människa. Om det finns någon troende som jag har skadat på något sätt, jag har svurit åt personen eller slagit honom eller förbannat honom, så låt det bli för honom en salah. Yani pris, belöning, zakat. Någonting som renar honom från synder. Wa qurbatan tuqarribuhu biha ilayka yawm al-qiyamah. Och någonting som istället närmar honom till dig på domedagen. Taib. Hänger ni med? Som profeten alayhi wasallam, han sa här: Ursäkten, innama ana bashar. Jag är en människa. Och en människa ibland blir arg, blir irriterad. och säger saker som han inte menar. Om jag har sagt fel mot någon människa som han inte förtjänar, låt det då bli till honom en salat, zakat och korba på domedagen. Så kolla här hur någonting negativt istället blir positivt. Och sen nämner här Ibn Kathir ett exempel. Då profeten alaihissalam sa till Muawiya, la ashba' Allahu batna. Må Allah inte göra honom mätt. Och då nämner Imam Muslim den här hadithen bland Muawiyas dygder. Hans förträffligheter genom att profeten har gjort dua för honom och inte mot honom. Och det finns en berättelse bakom detta. Det var att Muawiya radiallahu anhu, han var katib al-wahi, den som skrev uppenbarelsen. Hela tiden. Från al-bidaya, från början till slut. Han skrev Koranen till profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Så en dag skickade profeten alaihissalam Ibn Abbas, han sa hämta Muawiya. Och när Ibn Abbas kommer dit så sitter Muawiya och äter. Så han går tillbaka och säger till profeten alaihissalam, han äter. Och sen skickar han honom igen och säger, gå och hämta Muawiya. Så han går till honom, han sitter och äter. Så han går tillbaka och säger, han äter. Tre gånger. Och då blir profeten som lite irriterad, han säger, la ashba Allahu batna. Må Allah inte göra honom mätt. Hallas. Han blev lite irriterad, yani. Det var inte meningen. Man höjde dua mot honom. Genom att Allah inte göra honom mätt. Subhanallah, Ibn Kathir, han säger att den här duan gynnade Muawiya i dunya och i akhira. I dunya och i akhira. I akhira, det har vi förstått. Det blir salat för honom, zakat, sudda bort synder. Och han kommer närmare till Allah. Eller hur? I akhira. I dunya, kejf. Subhanallah, de sa när han blev khalifa. Och ni vet, en khalifa, mashallah, han har tillgång till mycket saker. Då sa han åt och åt och åt och åt. Han blev aldrig mätt. Men profetens dua alaihissalam blev besvarad. Mustajab. Han åt och åt och åt. Han slutade inte äta för att han var mätt. Han slutade äta för att han inte orkade äta längre. Jag var trött på att äta. Och ni vet att äta god mat, det är en njutning i sig själv. Men efter kanske 5-10 tuggor, det är inte längre kul. Du blir mätt. Det blir inte lika gott. Men tänk dig att det aldrig blir mätt. Varje tugga smakar lika gott. Subhanallah. Så här säger han att Muawiya fick nytta av denna dua i detta liv och i nästa liv. Mashallah. Radiallahu anhu. Radiallahu anhu sahaba ajma'in. Och det är viktigt att man älskar alla sahaba. Vissa pratar illa om Muawiya. Och det är fel. Muawiya, de säger han är khal al-mu'minin. Yani profeternas, vad blir det? Heter khal på svenska. Yani morbror. För han är yani bror till en av profetens fruar alaihissalam. Så han har denna enorma position. Och profeten alaihissalam, han sa, idha dukira sahabi fa amsik. Var tyst. Och någon pratar illa om sahaba. Ni var inte med dem. Han sa, la'na Allahumma la'na sahabi. Må Allah förbanna dessa förbannar sahaba. Och tyvärr, det sprids mycket falska saker om just Muawiya. Och även om han har gjort något fel, kallas han är förlåten. Alla sahaba och kulla wa'ada Allahul husna. Alla är i paradisen. Och kallas, vi älskar alla sahaba. Och de fel som de har gjort, Allah förlåter dem för deras fel. Så det är inte för oss att komma och prata om dem. Och de har den högsta positionen hos Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. En annan unik egenskap som de säger här är att det var wajib. Det var wajib för profeten alaihissalam att rådfråga sina sahaba. Wujub al-mushawara. Yani han rådfrågade sina sahaba i frågor relaterade till krig. Som Allah har sagt, washawirhum fil amr. Att rådfråga dem, konsultera dem i dina angelägenheter. Ja. Och sen har han nämnt en hadith som det finns lite kalam om. Att profeten a.s. var den som mest rådfrågade folk. Eller trots att han inte var i behov av det. Som al-Hassan sa. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaniyan anil mushawara. Walakin arada an yastanna bidhalika al-hukam ba'da. Profeten a.s. var den som var minst i behov att höra andras åsikter. Men han rådfrågade och konsulterade sahaba så att det skulle bli en förebild för de som kommer efter, de ledare som kommer efter honom. Ja, ni tänker om han aldrig rådfrågar någon, då kan någon av dagens presidenter och kungar säga att jag behöver inte fråga någon. Profeterna sen frågade inte någon. Jag gör som honom. Nej. Utan du har laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. En god förebild i Allahs sändebud. Han rådfrågade jättemycket. Trots att han var den smartaste människan, klipskaste människan, kunnigaste människan, han rådfrågade ändå. Så att man också känner den här samhörigheten. Sahaba känner sig, yani behövda. Deras åsikt får komma fram. Han tar den i åtanke och sen fattar han beslut baserat på vad som är bäst. Och det här är någonting som också är viktigt för oss. Om vi ska fatta ett beslut, vi har ett stort val. Då finns det två viktiga saker att göra. Vilka två saker? Om du ska göra det, du ska gifta dig, du ska börja studera, du ska börja ett jobb, du ska köpa en lägenhet, du ska flytta utomlands. Vilka två saker? Al-istikhara och al-istishara. Lätt att komma ihåg. Al-istikhara är att be Allah om vägledning. Du gör salat al-istikhara. Som sahaba sa att profeten a.s. lärde oss istikhara i alla våra angelägenheter. Om ni vill göra någonting, om ni avser att göra någonting, så ska ni be två rakar. Och sen göra dua al-istikhara. Okej? Och sen al-istishara. Att man också frågar om råd. Yani till exempel du ska gifta dig. Ibland man blir förblindad. Så, kallas, hon är jättesnygg, jag vill gifta mig. Han glömmer allting. Han kollar inte din, han kollar ingenting. Bara, mashallah, hon är snygg, jag vill gifta mig. Det funkar inte så. Eller kvinnan också. Jag vill ha den här mannen. Stopp. Shweya. Ta det lugnt. Istikhara. Först, be Allah om vägledning. Om det är bra, Allah kommer underlätta. Om det är dåligt, Allah kommer ta bort och ge dig någonting bättre. Och sen istikhara. Fråga folk. Vad tycker du om det här? Är det en bra idé? Är det en dålig idé? Och så vidare. Och sen fattar man ett beslut baserat på detta. Kom ihåg det. I alla saker. Istishara och el istikhara. Okej? Okay? Namn. En annan sak som också var unik för profeten a.s. det var att han var tvungen att stanna kvar och ha tålamod i krig. El-musabara. Att stå, vara stadfast, att inte fly, att inte vända ryggen. Även om fiender var dubbelt så många, så fick han inte fly. Och det här finner vi i hadith al-Hudaybiyya. Och då så nämns det där att profeten alayhi sallam sa: فَإِنْ أَبَوْ. Även om de vägrar. فَوَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ. Jag kommer strida mot dem. يعني قريشا. على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي. Jag kommer fortsätta strida på detta tills jag tappar mitt huvud. يعني jag kommer inte vända mig. Och det här har vi också gått igenom tidigare. När vi gick igenom de olika striderna. Bedr, profeten al-Islam, han var fast. Uhud, det var lite panik, folk flydde. Profeten al-Islam stod kvar, eller hur? Och alla krig, profeten al-Islam var framme. I fronten och stred. Det finns inte att han vände sig om, flydde, utan han, mashallah, stod fast. Hur många fiender än var. Även om han stod själv, han kommer stå kvar. Alayhi salatu wassalam. För han var Nabiul Haq, han var den sanna profeten som var Mu'ayyad, som var den som får hjälp från Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Och vi avrundar där för idag och spar det som finns kvar, det var några sidor, till nästa lektion inshallah wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.